Velkommen til Clairecast med Clairvoyant Jette Hartimer fra København. I dag er jeg taget en tur ud til en lejlighed på Østerbrogade for at lave et interview med den svenske forfatter Sanna Edin, der i dag er i København for at holde et foredrag med titlen Find din indre styrke. Tak for, at jeg må komme.
Tak for det.
Vil du allerførst fortælle lidt om din baggrund?
Jeg er uddannet immunolog, så jeg holder på med biomedicinsk forskning i 12 år innan jag bestämde mig för att jag var trött på att forska på sjuka och sjukdomar utan ville studera friska och vår självläkande kraft. Vad är det som gör att människor läker? Vad är det som gör att människor klarar svårigheter och utmaningar? Så bestämde jag mig för att hoppa av och ägna mig åt det, och det har jag gjort i snart jag har gjort i över 15 år nu. Och så har jag skrivit böcker om hälsa, självläkning, självhjälpbredelse, om att finna sin inre styrka. Alltså det är mina fokus, verkligen hälsa, det sätter fokus på det friska, självhjälpbredelsen, det är styrkan, den finna den inre styrkan, och det är lusten och glädjen.
Har du alltid, dengang du var teenager, var det det, der var dit fokus for fremtiden?
Jeg har været lidt, jeg fra begyndelsen, så når jeg var 6 år, ville jeg være skådespiller, og sen så tænkte jeg, at jeg skulle være læge, og sen så jeg som lidt kunstner, så jeg liker veldig meget måle og afbilde og sådan, så på noget vis, og så elsker jeg bøger. Altså jeg ville egentlig bli forfatter. Jeg havde forfatter som venner. Og men eftersom jeg ikke ansågs språkbegåvnad, det var min syster som var det, for jeg er ikke så bra, altså jeg er ikke lika snabbt for at lære mig främmande språk, og så er jeg dyslexisk, så var det liksom ikke det som var mest naturligt og låg nära til. Men det jeg gör nu är verkligen en kombination av det jag älskar. För dels jag ska stå på scen, jag är en kommunikatör, jag ska skriva, jag tycker om dans, levande färg, konst, och allt det förmedlar jag också i mina föreläsningar. Så att, jag tror inte jag hade, och så var jag intresserad av att bli läkare, så det handlar om att läka människor. Så jag tror att egentligen så har jag fått ihop, alltså jag är ganska sammansatt människa, jag har många olika intressen och talanger, så att jag har fått ihop det ganska bra i det jag gör. Och framförallt tycker jag om människor, alltså det är det som ger mig energi, så att det vill jag ha in ännu mer, därför att det är så ensamt att skriva böcker. Det har varit, jag har skrivit 8 böcker på 9 år, så att det blir mycket tid, alltså jag har spenderat mer tid med den här datorn och dataskärmen än vi har gjort med liksom andra människor, nästan känns det som i alla fall. Så den biten tänker jag förändra. Men annars så, en av mina största styrkor är just att jag tycker om och är intresserad av att läsa komplicerade saker. Och sen så sammanfattar det och presenterar det på ett enkelt, lättfattligt sätt. Så jag tror inte jag hade någon sorts klar bild när jag var tonåring av vad jag skulle bli och inte skulle bli, men på något vis vill jag bidra till att andra människor mår bättre. Det har liksom nog alltid varit min längtan. Det var ett långt svar, men...
Vad är det för ett budskap som du önskar att komma ut med till människor?
Att människor ska tro på sig själv. Att de ska våga göra det som de tycker om. De ska följa sin inre lust, glädje och följa hjärtat. Och våga vara den de är. Därför att vi springer omkring och tror att vi ska vara någonting annat för att vi ska vara okej. Och om alla springer omkring och är utanför sig själva och inte är sig själva, då är vi ju bara en bråkdel av den vi är. Så det handlar om att vara i din kraft, i din power, och utgå från det du sänder ut och det du gör i världen. Så det är det jag försöker ge människor godkännande för att vara den de är. Och det är det som också gör att man läker. För att när du, alltså sjukdom, disease som det heter på engelska, handlar ju om att man är i balans och att man har disharmoni. Man skulle lika väl kunna kalla det för disharmoni. Så någonting är i balans eller fel. Antingen för att man slänger i sig en massa saker som inte funkar med, stämmer med kroppen, eller att man, det är någonting i ens tankemönster som är fel eller man har människor eller saker eller åtaganden omkring sig som inte heller stämmer med den man är. It's all about harmony. Så det handlar om att få kroppen, själen, känslorna, födelserna, tanken att harmoniera med vartannat. Och det är någonting som ska ske inifrån och ut. Så att du känner inifrån och ut att det är rätt. Och det är ingenting som givetvis är enkelt. Alltså det är inget sån här när man köper en kokbok och man gör så här, så här, så här. Det finns ju många böcker som försöker få det att framställa det som att det är så enkelt. Alltså, men det är inte det, men det är ju själva utmaningen. Det är att du ska hitta din egen graal, holy grail, eller vad det heter på danska eller svenska. Jag vet inte. Det är det som är din uppgift i ditt liv. Att finna det som gör dig glad, som stämmer för dig. Och därmed också bidrar bäst till din omvärld.
Har du en følelse av att vi ofta söker lyckan eller glädjen de forkerte steder?
Absolut, därför det är så lätt att titta på andra som man då tycker, åh oh, wow, de har det bra, de tjänar pengar och de verkar lyckliga. Och så tänker man, om jag hade som dem, då skulle det vara bra. Men det finns inte, det går inte att tänka så. Utan det är bara att tänka, åh, de har det bra, de är lyckliga. Grattis, vad härligt. De har gjort sin sak, nu ska jag göra min sak. Så att det är det som på något vis hela vårt samhälle, hela vårt konsumtionssamhälle är designed för, att människor inte ska känna sig nöjda. De ska hela tiden titta på andra, de ska titta på ny bil, större hus, fina kläder, jobb och så den här yttre framgången. Alltså. Och för att det är den som hetsar och driver på människor och får dem att tro att de inte är tillräckligt bra eller mindre värda. Konsumtionssamhället vill att vi inte ska vara nöjda. Det är själva grunden i konsumtionssamhället och det är det jag går emot. Jag säger, var nöjd med dig själv. Sen kan du köpa en fin kappa eller en kjole eller någonting för att du gör dig glad. För att det förstärker den du är och din personlighet. Det är en helt annan sak. Men du ska inte köpa den därför att du försöker vara någonting som är bättre än det du är. Därför att du är bra som du är.
Nu säger du ju själv att det finns ju så många böcker omkring hur man ska finna sig själv. Och finna sin glädje och sin styrka och sina potentialer. Men varför ska vi alltid växa, förny och utveckla oss? Kan man inte nå till ett punkt i livet där man känner att allt är gott nog som det är nu och så bara slappa av? Eller jag kan också fråga på en annan måde. Kan man inte få stress av hela tiden att skulle växa spirituellt och personligt och vara med på den sista nya trend?
Mm-hmm. Ja, absolut. Alltså där, egentligen vad det där handlar om. Alltså om du sätter ett frö i jorden och vattnar det och ger det näring, så inte kommer det liksom att fundera på om det växer tillräckligt eller något liksom så, utan det gör ju det är gjort att göra. Och jag säger, det är precis samma sak med oss, att när människor, de får kärlek, de får livsljus, de får energi, de får de goda tingen, alltså motsatsen till mycket av det som vi får i vårt moderna samhälle, där vi får mycket rädsla, vi blir skrämda, det är nyheter, det är hot, danger, terrorism. Alltså det får inte människor att växa. Så det är därför som du idag i vårt rådande samhälle måste ta ett medvetet beslut och ta dig utanför detta och bestämma att få in positiv, god, kärleksfull, närande energi. Och då växer du precis som du ska. Du behöver inte hålla på och fundera så mycket kring det. Va? Men eftersom vi alltså är en så stor brytningstid i paradigmskiften mellan den gamla synen och den nya synen, så är det ju väldigt många idag som behöver stöd, råd, behöver gå i terapi, få handledning, vägledning, sådana saker för att ändra sina tankemönster. Då. Så att egentligen behöver vi inte det. Alltså jag började min utveckling, jag hade mitt spirituella andliga uppvaknande 1991, så jag är bara 16 år gammal. Och då köpte jag massor av böcker, jag läste, jag gick på kurser. Efter ett tag så kom jag på, nej men jag har ju det där i mig, eller det jag har i mig är det viktigaste. Så jag slutade köpa böcker, för jag märkte att jag köpte böckerna bara för att jag behövde titeln. Alltså jag la boken vid mitt sängbord, jag läste inte boken egentligen, jag la boken där. Och sen var titeln som en sorts affirmation. Så den, jag tog in vad boken innehöll från själva titeln. Och lite grann om man ser till exempel, så är det samma sak med mina böcker, min senaste bok Finn din inre kraft. Alltså det är det handlar om. Alltså själva titeln räcker som en affirmation. Sen kan man slå och läsa i boken ibland för att få inspiration. Och det är det som är det viktiga, det är därför vi behöver böcker och gå på föreläsningar och sådana saker. Därför att vi behöver bli påminna om den vi är. För det är så lätt att komma off track idag. Och komma tillbaks i den här det som än så länge majoriteten håller på med där ute, så att säga. Så att det gäller att hålla sin egen tro helt enkelt högt. Och tron är ju då på ens förmåga och det man vill och det man önskar och så. Som till exempel när jag hoppade av forskningen 91, tog ett sabbatsår. Jag hade hållit på med forskningen sedan jag var 17, skulle jag säga. Ja. Så här, superambitiös superforskare. Så då tyckte mina vänner att det var positivt att jag tog en paus. För det är det vi behöver ha idag, vi behöver ha en paus. Många behöver liksom lämna det de håller på med, ta en paus och fundera. Så jag tog en paus. Och sen så fortsatte jag med de här sakerna. Och när jag skrev den här självläkande människan, min första bok, The Self-Helbredende Menneske, som det heter på danska, så var det ju ingen av mina tidigare kollegor och vänner som förstod vad jag höll på med. Men det spelar ingen roll. Alltså, du måste göra det du tror på. Sen hade den gått väldigt bra. Mina böcker har gått väldigt bra. Varvid en del människor tror att jag hade någon sorts plan. I was smart strategy. Nej, jag tror inte på sådana saker. Utan jag tror på att du lyssnar på dina egna signaler och är sann mot dig själv. Och gör det som du, din egen övertygelse. Det är så som du dels blir framgångsrik med det du gör. Och sen har du väldigt roligt också.
Men det där med att märke efter, vad är det jag har lust på och vad är det där är det riktiga för mig och vad är jag god till? Jag syns jag hör många där säger, jag syns inte jag är god till någonting.
Mm-hmm. Det tror jag har att göra med att man inte är van att tänka i de banorna, utan man är van och plocka ner sig själv. För det hänger med hela jantelagen och hela det. Att ja, men inte lilla jag någonting och jag har inget att komma med. Så att jag tror att det, jag kan bara prata för min egen erfarenhet, att när jag hoppade av forskningen, därför att jag insåg att jag bara höll på att uppfylla andra människors förväntningar. Jag hade börjat meditera och upptäckte att jag tyckte illa om mig själv här inne. Vilket var väldigt förvånande, därför att jag hade ju allting. Jag hade min höga utbildning, jag hade ett bra jobb, jag hade vänner, jag hade bil, jag hade pojkvän. Jag bodde i ett hus, alltså jag hade allting. Varför var jag inte lycklig? Varför tyckte jag inte om mig själv? Jo, därför att jag sprang omkring och gjorde andra människor lyckliga genom att uppfylla deras krav. Så det är det som är haken. Och då när jag upptäckte det och hoppade av forskningen för att jag tänkte att jag måste ta reda på vad jag vill göra. Då hade jag ingen aning om vad som gjorde mig glad och vad jag ville göra. Jag menar, jag var högt utbildad och begåvad och på alla möjliga sätt. Men jag hade, I was lost. Så att människor inte är säkra på vad de ska göra eller vad de är bra på. Det är ju som inte så konstigt om man har bara gått runt och uppfyllt andras förväntningar. Utan det handlar ju om att få någon sorts feedback på att när du gör saker som gör dig glad, Vad som händer då. Alltså det gäller att hitta de sakerna. Ofta så hjälper det att ta fram en bild, ett par bilder från när du var barn, när du var liksom skolålder, när du var teenager och titta på vad det var som fick dig ur sängen på morgonen, vad du tyckte var roligt, vad du såg fram emot, vad som fick dig glad, vad som fångade dig när du gick, som inte var jobbigt att göra, som du kunde gå in i och som uppfyllde dig helt. Och som du kunde känna dig glad och tillfreds när du gick och la dig på kvällen. Så det handlar bara om att få kontakt med din källa. För att din inre källa är enormt resursfylld. Det är alla ser det. Och den är väldigt djup och innehållsrik. Det handlar bara om att få kontakt med den inre källan.
Har du någon god tip och råd till hur man kommer i kontakt med den?
Alltså det är ju stilla sig och slappa av och ta meditation vardag. Och också vara mer bevisst på, uppmärksam på signaler som kommer. kroppen är ditt bästa och starkaste verktyg, och du känner med kanske tryck över hjärtat, du känner du får ont i magen, du känner du får kanske huvudvärk och sådana ting när det inte stämmer eller inte bra som du, det som du håller på med.
Är det inte också sådan att någon gång kan problemet ligga i att vi har en tendens till att fokusera på allt det som vi inte har istället för att påskynda måske det vi allerede har?
Absolut, det ligger ju i hela den här hjärntvätten som jag har utsatts för under i det här konsumtionssamhället. Så att det är den stora förändringen kommer när man faktiskt börjar varje dag känna sig tacksam och förnöjd med det man har och allt som är bra. Därför att det är så mycket som är bra. Och när man börjar bli tacksam för det så ger det mer glädje. Därför då ser man till det istället för att tänka på ja, men det där och det hann jag inte och det där funkar inte. Och varför sa jag så? Det hade jag inte på mig. Alltså, du gör livet till en lång smärta och pina. Fullkomligt onödan. Och du kan ändra det. Allt är ditt eget mind. Ditt eget sinne. Så att, men det är därför som man behöver den här inspirationen. Det är därför man behöver läsa böcker. Behöver lyssna. Behöver träffa människor som pratar och tänker liknande. För att komma in i det här nya. Och på något vis så... Det hjälper... Du frågade om saker man kan förändra. Det hjälper att byta miljö. Kanske åka till Indien, meditera en månad. Eller åka en vecka ut på en ö i Danmark. Eller upp i någon natur eller skog. Eller gå längs en strand. Hyra ett litet hus vid havet. Alltså ta tid för dig själv. Och skriv gärna som dagbok. Journaling är väldigt bra. För det handlar om att få kontakten med dig själv. Och din inre glädje. Och då kan det hända. Alltså det är ganska vanligt i början att det kanske kommer sorg och smärta. Därför att ditt inre har varit dissocierat, inte i kontakt med dig. Så att först kommer det liksom en... Ungefär som att du återser någon människa efter väldigt lång tid. Det är både glädje, men det är också sorg kanske över det. Så därför är det bra att få... stilla sig lite och vara i en lugn miljö, en härlig stärkande miljö och göra det mötet. Och bara acceptera. Alltså det som gäller för hela det nya tänkandet, accepterande. Acceptera dig själv som du är, var tacksam för allt som fungerar och ha tro och förhoppning och förtröstan om att allt kommer gå på bästa sätt. Kanske inte med en gång, men det går på rätt håll och det går på bästa sätt.
Men jag tror att det du säger med att någon gång när man är stille och man kommer i kontakt med sig själv, så kan det vara att det kommer en smärta eller där kommer någon känsla upp. Mm. Och måske är det så att det är många som inte tör ta tiden till stillheten för de är så bange för enten att märka att de måske blir ked av det, alltså ledsen, eller att de simpelthen finner ut av att jag är fel sted. Men i det ögonblick du har erkänt det, så ska du ju också handla på det.
Men å andra sidan så det beror på alltså Du må ikke alltid handle på det. Det viktigaste är att du erkänner dina känslor. För det du kan känna, det kan du också läka. Och var glad visst du gråter. För det betyder att du är i kontakt med någonting som betyder något för dig. Så det är bara positivt faktiskt. Alltså vi förknippar tårar med något negativt. Nej, tårar är positivt. Det är den inre källan som du är i kontakt med. Så jag tror att man får bara sluta upp med att vara rädd för födelser. Utan välkomna det som finns. Och vara trygg. Och försök känna trygghet i dig själv. Så det är ungefär som att... Jag vet att det är svårt. Alltså det är inte jätteenkelt. Därför att du behöver både vara... en god förälder för dig själv och du behöver en god ledsagare och en uppmuntran och stöttan, och sen så är du också du är också sårbar vissa bitar, alltså som är mindre eller som man kan se som ett inre barn eller någonting sånt, så att det är ganska många roller man måste spela med sig själv. Men det är därför också man behöver kanske någon att prata med i terapi eller coaching eller goda vänner och sånt, för att det är det som ger det här stödet när man behöver. och gör att man vågar gå på den här vägen. Och kanske måste man hoppa av och lämna. Men jag har gjort det, jag har varit jättedrastisk. Jag har bytt mitt namn 4 gånger. Och alltså jag skiljer mig från mina föräldrar. Det var min första förändring när jag var... jag hade mitt andliga uppvaknande 91. Och sen så skiljer jag mig från föräldrarna 92. Därför att de tillät inte mig vara en egen självständig individ. Så jag hade inte något val efter flera års kamp. Så, och sen så ändrade jag ett stort mellannamn. Jag heter Oceania, därför jag älskar havet. Så det är jag. Så jag signerar mina tavlor med Oceania. Och sedan så gifte jag mig. Men sen när jag skilde mig så ändrade jag namn till Sanna. Jag heter Susanna innan. Därför att Susanna betyder, det är hebreiska. Alltså jag är inte judisk, men det är hebreiskt. Det betyder den vita liljan. Oskuldsfull. Så jag var färdig med det. Lämnade det. Så jag bytte till Sanna, som betyder ju vara sann, eftersom jag känner att mitt liv har gått ut på att vara sann. Och det betyder på spanska betyder det också att läkas, sanna. Sanna. Så att det är ett bra namn, för det är det jag jobbar med. Så att det kan vara, jag klippte liksom ganska drastiskt då, lämnade forskningen och, men där är man olika. En del kanske behöver ändra på någonting och en del kanske kan vara kvar i precis samma sak som de håller på med, men bara ändra sin attityd. Därför att de kanske bara ser, och den är så jobbig, de ser misery och jag tjänar inte tillräckligt. Hej, börja se möjligheter istället. Sluta se begränsningar och börja se möjligheter. Och kanske ditt jobb som du har nu är perfekt och rätt och kan utvecklas till något fantastiskt. Bara du ändrar din attityd.
Men nu har du jo taget nogle meget drastiske skridt og forandringer i dit liv. Vil du i dag sige, at du er lykkelig?
Absolut. Jeg er virkelig lykkelig og kender mig veldig glad og nøjd med mit liv og det jeg gør og det jeg har gjort. Sen betyder det ikke det, at jeg er lykkelig 100% af tiden. Men for det er jo svårigheter og saker som händer. Så att, men jeg har en grundkänsla av at vara tillfreds och vara lycklig och må bra. Det är som min grundkänsla i livet, det är den jag utgår ifrån. Och det betyder inte att jag är färdig och inte vill göra mer saker, utan det betyder bara att jag är desto mer mån om att välja och göra rätt som tar mig dit jag vill komma. För jag har fortfarande, alltså jag har drömmar, jag har visioner, jag har saker jag önskar. Mycket är det mitt inre som talar om, som säger inifrån vad jag drömmar och sånt, vad det som är på gång. Så att jag vet ett par år innan det händer att det ska hända. Så jag måste bara mogna färdigt så jag kommer in i det. Så att även om man då tänker att jag kan inte göra det här, egentligen vill jag kanske jobba på kontor och egentligen vill jag odla blommor. Ja, men härligt, bara sök dig till det då. Så 1-3 så kanske det händer då. Jag ska berätta om en väninna som jag har som... Jag träffade henne när hon var 25 och då hade hon utbildat sig till ekonom och jobbade på kontor därför att hon tänkte det var bra. Men så hade hon gått lite utbildningar i fotografi vid sidan om för att hon älskar att ta bilder. Och sen så satt hon på det här, då hade hon alltså lyckats fixa ett jobb så hon jobbade på ett kontor på en teater. Så det var ändå kultur, alltså det var liksom ganska ändå i rätt sfär. Och så märker hon att hon sitter där på kontoret och så somnar hon på skrivbordet. Och jag hade precis samma erfarenhet också när jag höll på med forskningen. Jag var tvungen att gå till biblioteket för att läsa journaler. Och så satt jag där i biblioteket och somnade. Och så om man sitter och somnar på sitt jobb, alltså då är man på fel ställe. Så i alla fall, så hon insåg att jag kan inte göra det här längre. Så hon hoppade av och så började hon jobba som fotograf. Och jag vet inte om hon gick någon mer utbildning. Hon har gått någon utbildning. Men i alla fall, hon är en talang. Hon är otroligt duktig. Så att det har gått fantastiskt bra för henne. Så idag är hon en av de mest framgångsrika och anlitade fotograferna i sitt område i Sverige. Hon är ju bara 30 och så hon är ung. Och sen ytterligare en sak där. Jag har en sån här, jag kallar det för bitch school. Och det är unga kvinnor som jag tar mig an. Och coachar lite som en mentor för att hjälpa dem att hitta rätt. Och vad jag säger till dem, men det gäller till alla. Därför att hon höll på med pojkvänner och det var strul och när han, alltså, det gick hennes humör upp och ner beroende på hur han mådde och sånt. Och så strunta i männen, strunta i pojkarna. Och gå in för att hitta det som gör dig lycklig. och vad du vill göra. Så gjorde de ju det med fotografin och konsten och alltihopa. Eller inte, ja, det är en sorts konst, men hennes jobb. Och sen för några år sedan, en vacker sommardag, så satt hon med en väninna på vid havet och hade en picknick, och så kom det en man förbi på en kajak paddlandes. Och så efter ett tag så kom han tillbaks och bad om lite vatten. Och sen dess har han inte lämnat. Det är hennes man. De har precis fått barn, så det är jättehärligt. Och de passar så bra ihop. Han är konstnär. De är fantastiska samman. De kommer att leva hela livet. Alltså det är jag övertygad om. De är underbara. Och det har, alltså det har att göra med... När man, alltså som vi människor, vi har vänt på allting. Vi går omkring och gör det som vi tror att vi ska göra, och vi gör de rätta sakerna. Och då alla springer omkring och spelar teater istället för att vara den vi är. Och när du är den du är och vågar vara det, och vågar vara precis så fel och så ful och så dum som man är ibland, och så klantig, liksom, och det är okej, okay, och kan skratta åt det, det är då du får in rätt människor som liksom, wow, ser dig för den du är och tycker om det. De andra kan ju strunta i. Men livet är alldeles för kort för att springa omkring och göra en massa diverse människor lyckliga. Du, befria dig från den bördan. Gå in för att göra dig själv lycklig, och samtidigt när du gör det så blir ju andra människor lyckliga. Därför då kommer du ju stråla av det du har med dig.
Nu har du ju talat en del om den inre stemme.
Mm-hmm.
Og nu kom du med et interessant eksempel med, at hvis du sidder på dit job og du falder i søvn, så er det jo nok et tegn på, at du er det forkerte sted.
Mm-hmm.
Men kroppen har vel også sin egen stemme. Altså kroppen har vel også sin egen intelligens. Så det vil sige, at hvis man er i det forkerte miljø, på forkert job, i det forkerte ægteskab eller hvad det er, så kan man vel også høre på kroppen som...
Ja, absolut. Alltså det är framförallt på kroppen du hör. Alltså det gör ont. Jag menar, att du somnar, det är kroppen ju. Så det, jag håller med dig. Alltså det är framförallt, jag håller helt med dig. Kroppens intelligens, den här kroppen, eller våra kroppar, de är miljoner år gamla. Så de har ett chips för, alltså de vet. Så det är därför folk blir sjuka idag. Därför att man gör fel saker, man är utanför sig själv. Så det går inte att leva livet utanför dig själv och så tror att du kan vara frisk. Du måste ju ner, du måste ju landa i kroppen. Du måste ju in i det fysiska. Och därför är det så otroligt positivt idag att det är så många som gör yoga. Att man bryr sig om... Alltså det har fullkomligt exploderat med hälsa. Att människor mediterar, att de åker på spa, spabehandlingar. Hälften av alla, i alla fall svenskar, men kanske, jag kommer inte om det är skandinaver, kommer att åka på spa-semester. Alltså besöka något spa på sin semester i sommar. Så det är fantastiskt. Så det, vi är helt på rätt spår.
Men säger du därmed att alla sjukdomar och alla obalanser i vår kropp i verkligheten är vår egen skyld?
Det är en intressant fråga, därför att jag tycker att skuldbegreppet kan vi avskaffa. Alltså varför överhuvudtaget prata om någon sorts skuld? För jag är övertygad om att varje människa har gjort så gott de har kunnat utifrån sina förutsättningar. Och har man då blivit sjuk? Ja, men att bli sjuk är faktiskt en del av läkningsprocessen. Så vi måste sluta se sjukdom som ett misslyckande. Ibland måste vi bli sjuka för att vi ska förstå att vi gör något som är fel. Ibland måste vi göra väldiga misstag. Ibland måste vi kanske såra en annan människa för att vi ska förstå vad vi behöver göra. Så det finns ingen som går genom livet utan att göra fel och misstag och utan att bli sjuka. Och att överhuvudtaget blanda in skuld där, alltså det har inte med saken att göra. Så att jag kan säga också från min erfarenhet, när jag gick ett och ett halvt år efter jag hoppade av forskningen, så gick jag in i väggen. För att det var en rad faktorer. Jag flyttade från Kalifornien där jag hade bott i flera år och mådde jättebra till Sverige. Och jag hittade inte rätt med maten i Sverige. Jag hade ätit vegetariskt där borta. Det var liksom en helt annan kvalitet. Det fanns inget ekologiskt. Och jag hade näringsbrister och det blev mörkt. Som det blir här på vintern. Och jag blev sjuk. Och jag fick penicillin och jag hade en pojkvän som sög energi. Och alltihopa gjorde, jag hade ekonomisk oro för att jag hade hoppat av, så jag hade inga pengar. Jag var helt under existensminimum, men det var det värt. Alltså jag lämnade ett toppbetalt jobb för jag följde min inre röst. Och då så såg jag, i och med att jag är immunolog och kan massor om om jag är immunolog, jag kan ju vad som gör att man är frisk och håller sig frisk. Det är ju mitt yrke. Så tror jag det är som en personlig förelämpning att jag blir sjuk. Men det var en förutsättning för att jag skulle kunna bli frisk. Jag såg det då som att jag skulle fixa problemet för att komma tillbaka som jag var innan. Men det är inte så det handlar om, utan det handlar om att man stöter på de här utmaningarna eller sjukdomar eller vad det är, därför att du ska se saker hos dig själv. Och jag behövde se att jag var så duktig på att ta hand om allt annat utanför mig, men jag hade inte... Jag motionerade, jag åt någorlunda bra, men jag kunde inte ta hand om mig själv. Jag var inte bra på att ta hand om mig själv, så det var det jag fick lära mig. Och också lära mig en massa inom den alternativa medicinen. Så det var liksom min väg in på det. Även om jag redan var inne i det delvis eftersom jag hade börjat studera och forska självbedande och kroppen och själen och tankarna och känslorna, psykoneuroimmunologi, hur det hänger ihop. Jag var redan inne i det. Så behövde jag själv praktiskt, konkret, walk my talk och göra det. Så det sen så kan det kan vara faktorer att du... Jag menar, jag köpte en lägenhet som visar sig ha mögel. Mögelskada, vad heter det på danska?
Mull.
Så att jag blev sjuk och fick flytta. Men det var ett misslyckande, men sånt händer ju. Och man kan få... Alltså, du kan ju gå, det kan ju trilla en blomkruka i huvudet på dig. Alltså, saker händer. Va? Men det man kan, som människa kan göra är ju att ta bort allting. Alltså, det skulle då inte här att göra. Men även om du mår jättedåligt nu så kan du må bättre. Och jag kan ge massor av exempel. En av de friskaste människor jag träffat, det var en plåtslagare. Vad heter det? Som lägger tak.
En tagdeg eller en tagdeg.
Ja, som är metall. Han kom hem och skulle fixa taket på 8:e våningen, så han klättrade upp på taket och han var gammal, han var vithårig och han gjorde liksom på taket och fixade vad han skulle göra. Så kom han ner och då kände jag mig tvungen att säga någonting med omega-3 är bra för lederna. Och då berättade han att han hade varit så sjuk så han hade legat för döden. Läkaren hade gett honom ett par månader att leva och han hade bestämt sig för att han ville leva, så han hade lagt om sin livsstil, sin kost, sin hälsa, allting. Och så stod han där framför mig med sitt snövita hår, med sina klara blå ögon, vitur, och bara utstrålade liksom lycka och välmående. Och det hade han bestämt sig för. En annan kvinna kom fram när jag föreläste och var överlycklig, en äldre kvinna, och sa: ser du, jag kan gå. Och det gjorde jag, det var ju inget märkvärdigt med det. Men ett år tidigare hade hon suttit i rullstol, för hon hade så svår reumatisk värk. Men så hade hon lagt om sin kost. Det är väldigt viktigt att ta bort vetemjöl om man har reumatiska besvär, för det är involverat. Så det är viktigt när man har reumatism att ta bort vetemjöl, för det är involverat. Det är andra saker, men det är en viktig faktor där för att läka reumatism. För jag menar ju att det allra mesta kan vi läka. Det beror på fel kost, fel livsstil, psykiska faktorer och olika sådana saker som vi kan åtgärda. Så hade hon blivit bra, så hon hade ingen smärta, hon kunde gå, hon kunde röra sig, hon var överlycklig. Jag pratade med en annan, hon var läkare. Hon hade blivit diagnostiserad med MS, multipel skleros, när hon var 25 och 25. Och då hade hon verkligen accepterat det, så hon hade sökt alternativa vägar fastän hon var läkare. Så hon levde åt på sätt så att hon var alltså helt symptomfri, alltså kliniskt fri från MS. Men skulle hon äta och leva som vanliga människor gör, så skulle hon vara sjuk. Men hon ändrar på det. Så det finns massor av exempel på människor som kommer till en situation när deras nuvarande livsstil inte håller längre. Och då får de ändra på det. Och det på något vis, jag tycker det är så där konstigt att människor tror att jag kan äta samma som jag äter hela livet. Det kanske man inte kan längre. Jag har slutat äta bröd och så för att jag svullnar av det. Jag mår inte bra i det kroppen. Jag är veteallergisk. Jag är inte glutenintolerant, men jag är veteallergisk. Jag får hemorrojder av bröd bland annat. Så det är bara att se det som upplysning och så ändra sig. Förändra någonting.
Så där besvarade du nästan ett av mina spörsmål. Hvor jag vill ha stillet dig det här spörsmål. Hvordan kan det vara att när någon blir syg, där är någon människor där dör av det, och där är andra där blir friska?
Alltså det har med din förmåga att vilja förändras. Jag pratade med en kvinna som hade fått cancer. Och jag nämnde för henne saker som man kunde göra. Hennes man var läkare. Så jag märkte på henne att det var ett väldigt motstånd. Alltså hon stod där och nickade och lyssnade. Men alltså det var ju bara en meter vägg. Hon ville inte höra det jag hade att säga. Och de här sakerna som jag visste skulle kunna hjälpa henne att bli av med cancern. Alltså läkaren, cancer är inflammation i sin grund. Och nu dog hon i februari, 53 år gammal. Alltså 53 år gammal. Hon har barn, hon har fått barnbarn. Alltså hon kämpade i flera år, hon klarade sig, hon kämpade i flera år. Hon fick uppleva sitt barn. Men hon dog 53 år gammal. Och jag menar att det är helt onödan. Men hon ville inte lyssna på sätt och vägar som hon kunde läka. Och i hennes fall så upplevde jag, alltså det är kanske det som jag upplevde, att hon satt på ett berg av ilska. Och ilska ger inflammation. Men hon förmådde kanske då inte att ta tag i den. Och då ska man inte skuldbelägga sig för att man inte gör det optimala. Därför att det finns kanske, det kanske inte är din uppgift i det här livet. Ja, en man som kom till mig och hade fått en väldigt besvärlig cancer. De trodde det var i lungan fastän han aldrig hade rökt. Lång man som arbetade i näringslivet i Sverige var väldigt framgångsrik. Han, jag var 10 år sedan kanske. Han kom till mig för att få reda på vad han kunde göra. Jag gav honom och han kom vidare och det gick jättebra och det läkte. Och det gick underbart. Jag träffade honom några år senare, 2 år senare kanske på lunch. Och det var så härligt för han var en helt annan människa. Han hade liksom tagit tag i känslor och svåra saker. Han hade gift sig med sin kvinna i livet. Och han gjorde det han trodde på. Han var liksom en fulländad människa. Han var lycklig. Sen så dog han tyvärr ändå. Vilket jag pratade med några av dem som behandlade honom. Sannolikt hade att göra med att han fick så mycket cellgift. Så kroppen orkade inte. För att han tog både konventionell och alternativ behandling och det kan vara på sin plats att göra det. Jag skulle själv inte ha något problem att göra kirurgi om jag var tvungen. Cellgifter vill jag inte ta. Men i alla fall, hans kropp blev liksom förgiftad så han dog. Men, för det första, han fick ju bara ett halvår av läkarna till början och han levde ju 3-4 år till. Och han levde ett fantastiskt liv. Så det var verkligen en gåva till sina människor. Men det var oerhört tragiskt att hon till slut gick bort. Men det vad det är ibland. Och så tänker man så här att de goda, fina människorna som både den här mannen och kvinnan som fick cancer som jag berättade om, de som verkligen bidrar till sina medmänniskor och goda, fina, att de går bort.
Så det att vara i, det att ha ett gott helbred och vara i, alltså vara stark, vara i harmoni med sig själv, är i verkligheten nog alltså flera faktorer där spelar in. Alltså är du det rette sted, er du i det rigtige miljø, er du i de rigtige omgivelser, får du den rigtige kost og næring. En ting jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, man har jo meget fokus på, at det er altid godt at komme ud i naturen, og måske så skulle vi alle sammen helst bo på landet. Men nu bor jeg jo inde i byen, og jeg er vældig glad for at bo i byen, men kan man kompensere for det på nogen måde?
Ja, man kan ha många växter hemma. Det är härligt att köpa blommor. Och sen, det är visat i studier att människor som bor i städer men går ut som i park eller i naturen eller längs havet varje dag, de är mycket friskare än människor som bor i städer och inte gör det. Så om du inte kan varje dag, så nästan varje dag att du ser till att försöka komma ut och få frisk luft. Eller i varje fall alltså, vistas i gröna områden. Vad jag gör, för jag bor i Stockholm. Jag bor i och för sig lite vid vattnet och lite så. Det är lugnt och lite lantligt. Men jag tycker det är svårt nog att överleva på vintern. Det finns ju inget grönt där. Det finns ju inget, det är bara grått allting. Då åker jag till ett växthus. Och här i Köpenhamn, då har ni mitt favoritställe, Carlsbergs Glyptotek. Så jag åker till en vinterträdgård och sätter mig med min dator eller med en bok och så sitter jag där ett par timmar och så fyller jag på med den goda, gröna, härliga energin. Så det är sådana saker man kan göra. Och jag tycker att alla arbetsplatser skulle, som är lite större, skulle ha ett green room där de anställda kan gå in och sätta sig med sin laptop eller sätta sig för att, eller man får kanske bestämma om man ska ha avslappning där eller vad man ska ha. Att man kan ha vissa tider som man bara får sätta sig och slappa av och andra tider kan man sätta sig och jobba där eller något. Det skulle vara otroligt kreativt och bra. Och så bara var i den... för att växterna är gröna och de utsänder en energi som är läkande för våra kroppar. Och det är visat att det är så. På sjukhus, patienter som har fönster som går ut där man ser grönska och träd eller park, de läker mycket fortare än patienter som inte har några fönster. Eller man bara, och det hjälper till och med att ha en bild på ett trä eller på naturen på väggen. Så du kan sätta upp bilder på din favoritnatur. Jag har, i mitt badrum så har jag en bild, stor bild som en meter gånger 50 cm på min favoritstrand i och natur i Kalifornien. Och sen har jag en bild på ett annat ställe som jag tycker om också. Så sätt upp bilder på dina favoritställen. Så varje gång du tittar på det så får du en positiv injektion. It's all in your head anyhow.
Hvad med, når vi taler om mad? Så er der også forskellige typer mad. Kan man tale om, at noget mad med en høj frekvens, en høj energi, mm-hmm. og den er helt klart bedre at spise? Gælder det for eksempel altid frukt og grønt, at det er høj energi mad?
Nej, altså det bliver på, hvor du har odlet, om det er økologisk, eller om det er konventionel odling, og det bliver på, altså den højeste energi er også, om du får ha naturlig sol, om du har, at det får vækse til det moget, och att du inte har kanske för mycket transporter och sådana ting, och att du har en näringsrik jord. Alltså det är många faktorer som spelar in på vad det blir för energi och näringsnivå på maten. Men där kan man exempelvis, när man handlar mat, så kan man känna att dels man köper ekologiskt och sen så försöker man ha att det är hög densitet, för att då är det mer näring i den också. Och sen tränar man upp det så att man känner ju vad som är fräscht och bra och vad som inte är det. Och så får man försöka äta så gott eller så bra som möjligt utifrån det.
Så det är möjligt att skapa långt bättre hälsa alene ved att ändra kosthåll?
Oh ja, alltså det är det stora. Men sen ska man säga att det handlar också om, man behöver ju motionera, röra på sig och se till att få god sömn. Och så är det också viktigt att man tänker positiva tankar om sig själv. Så att man tar lite tid att lyssna på sina tankar, så du inte går omkring och bestraffar dig själv och talar ner om dig själv. Talar dåligt om dig själv. För då, det är ju inte stärkande. Så att det är flera sådana här bitar. Och det är därför det inte är något quick fix. Utan det tar lite tid att ändra spår. Det går inte att ta någon piller eller tablett som ändrar det. Utan det handlar om din inställning. Och vad du gör av det, helt enkelt.
Du har ju skrivit flera böcker och många av dem är översatt till 10 språk och läst av flera hundratusen människor. Mm. Du ska behöva självklart inte att tala om alla dina böcker, men vad får jag egentligen ut av att läsa och köpa dina böcker?
Jo, jag har varit ganska mån om att jag, med varje bok vill jag komma med ett nytt och eget budskap. Att jag inte upprepar mig. Så att jag, det, och de har också på något vis följt min egen utveckling. Alltså den första självbildande människan, det gick jag och samlade på flera år. Jag visste att jag skulle skriva den 7 år före jag skrev den. Så att den var det. Och sen har jag då kommit med... nu ger du ut samtidigt. Det är som en ny bok som handlar om din inre kraft. Och den först gick av ett liv i glädje som handlar om att sluta kämpa och börja leva och börja utgå från dig själv och det som gör dig lycklig. Att livet behöver inte vara en kamp, utan tvärtom, om det är en kamp då gör du fel saker. Och många av mina böcker har jag skrivit för överlevare. Alltså jag delar in människor i 3 grupper. Antingen är man offer, och det är första stadiet som man väldigt många befinner sig, då skyller man på andra, det är andras fel och det är chefens fel och det är liksom livet och jag har otur och sånt. Och sen överlevare, då inser man att man är själv med och skapar sitt liv, så då köper man böcker och då läser man, då går man i terapi och då reflekterar man om man skriver och tänker. Och sen det tredje stället är levare, och då har man överlevt, då lever man, då lever man liksom livet enligt sig själv och det man mår bra av och i allra största fest och stycken. Så att min senaste bok, Din inre kraft, är en bok för levare som vill leva livet fullt ut utifrån den som det är. Så att jag försöker erbjuda olika bitar. Selvi Brenner Mensen är mycket fakta, mycket inspiration, 12 sunda vanor. Den handlar om, alltså, hur du på 12 veckor kan totalt förändra ditt välmående genom att ändra vad du äter och din kost. Och så. Det är jättestarkt. budskap det här i. Så att jag betar av olika områden. Nu kommer jag till hösten i Sverige och nu kommer väl snart i Danmark också, kan jag tänka mig, om med en jättefin matbok, Sannas matbok för den självförberedande människan, som är 2/3 recept och 1/3 är fakta om den nya maten och den maten som verkligen skapar hälsa och välmående, som gör att vi kan leva längre och vara friska och pigga, för den här kunskapen finns här idag, så den kan vi använda.
Den ser jag mycket fram till att läsa.
Den är flott, det är fina bilder och så här i design.
Lige her før vi slutter, så vil jeg da spørge dig, er der en mulighed for, at du kan give lytterne her 3 eller 5 gode råd for bedre helbred?
Mm. Det andre vigtigste der, og det er det, jeg har sagt i intervjuen også, det er at lyssna på sig selv. Altså det er nummer 1. Og lyssna på signalerne og gøre det, som stemmer for dig. Og bare vende ind og lyssna. Det er nyckeln til allting. Og sen også at gøre et par saker varje dag som gør dig glad. Så du börjar fokusera på glädje i ditt liv. Ja, jätteviktigt. Och också vara tacksam för det som är bra, det som fungerar. Jag bakar in det i samma där. Så att du fokuserar på glädje och på tacksamhet för det som fungerar och är bra i ditt liv. Och sen är det svårt att välja om man ska ha 3 saker. Vad som ska vara, för det finns ju mycket man kan med kosten och motion och en rad olika sådana saker. Men om jag håller mig till... Alltså jag tänker att jag vänder mig till en grupp som är ganska medveten och som lyssnar på detta, som har gjort mycket med sin kost och sin motion och alla de bitarna. Så tror jag att den tredje saken jag skulle välja, det är faktiskt att man börjar känna sig nöjd med sig själv. För det är så visst det är så många som går omkring och känner att vi duger inte, vi är inte tillräckliga, vi är otillräckliga. För det är så mycket krav och anspänningar, så vi känner att jag hinner inte med jobbet ordentligt och jag måste kolla mejl och så har jag barnen och måste jag hinna stressa och köpa rätt ekologiskt och så ska jag laga mat. Och, vi känner oss otillräckliga och då vill jag att vi ska börja känna oss tillräckliga. Du är tillräcklig, börja känna dig nöjd med dig själv, du gör så gott du kan. Så man inte folk går omkring med någon dålig samvittighet för att de inte har gjort det de borde göra. Det slappar av mer alltså.
Nu kan det jo være, at der sidder nogle af lytterne og enten har fået lyst på at købe dine bøger eller på anden måde komme i kontakt med dig. Eller jeg ved ikke, holder du nogle kurser eller kan man komme til nogle konsultation hos dig?
Mm. Altså jeg har mest koncentreret mig på skriver böcker och ger föreläsningar. Alltså för det jag skrivit 8 böcker på 9 år. Jag hade inte kunnat ge något som konsultation. Jag gör lite grann till folk jag känner och stöter på. Och visst jag ser någon som behöver något. Jag gör det för free. Men jag tänker att jag ska ta och göra en sån fördjupningsutbildning på dessa ting. Jag ska lägga upp den på svenska. Men det går ju för danskar att ta det. Så det är en sån ting som jag tänker jag ska sätta igång med, så att man kör lite långa weekendkurser och får en sån utdannelse på det här tingen. Så man kan gå vidare och hjälpa andra också.
Har du en hemsida eller hur kommer man i kontakt med dig?
Via edin.com så kommer man i kontakt. ehdin.com Så får man information. Alltså det är inte så lätt att nå mig personligen. Men man kan sända respons. Jag har en dansk hemsida på den också.
Sanna Edin, tusen tack för att jag måtte komma och tack för din tid.
Mm, tack för det.
Du har lyttat till Clearcast och ett intervju med Sanna Edin. Nästa månad är jag tillbaka med ännu en gäst. Och du är selvfølgelig meget välkommen till att lägga vejen förbi hemsidan clairvoyant.dk för att höra en av de många andra udsendelser jag har producerat. Tak for nu.